Okej, Kristus är uppstånden.
Ja.
Han är sannerligen uppstånden. Halleluja, amen. Det finns hopp, Jesus är uppstånden. Roligt att se er allihopa här idag. Jag hoppas ni har haft en bra påskhelg så långt. Det har jag, tycker jag. Det har varit mycket kyrkobesök här den här helgen. Det är ju härligt. Men vi har också fått göra en tradition hemma. Vi har backat i min... Jag har propagerat för det i många år. Och det här året fick vi till en påskbrasa ute på Vedemö. Så om ni kände rök över Motala igår så var det, då kom det från Vedemö. Vi eldade upp allt vårt ris och sådär. Det var en sån här tradition vi hade när jag växte upp. Sen så har vi ju liksom flyttat upp och bott mest i Sörmland och Östergötland. Och här har man inte den här traditionen. Och jag ställer mig väldigt frågande varje år, så undrar jag. Varför ska man elda för vid Valborg? Det är ju vid påsk man eldar en stor brasa. Så är det. Men i alla fall, uppfödd och uppvuxen i Jönköping. Så är det. Och vi har fått goda nyheter från Jönköping också. Eller Huskvarna. Det har varit en postkonferens där. Vi har haft ett stort gäng från församlingen där nere. Stort gäng. Ett gäng. Och det har varit stor glädje bland dem. Och de var uppe sent igår och väntade in klockslaget till Jesu uppståndelse. Och sen var det liksom... Wow, stort firande. Jag tror de var runt cirka 800-900 ungdomar. Någonstans där, kan det stämma? På Kungsportskyrkan. Och vilken glädje. Tänk att vi har en ungdomsgeneration som tror på Jesus. Och att han är uppstånden. Halleluja, vi ringer för Jesus. Vi läser Lukas 24 tillsammans. Och det är verserna 1-36. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och de återvände till graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och han sprang till graven. Och när han lutade sig in, då såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus. Den ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni går och samtalar om med varandra om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom, är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då? De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket, våra överste präster och rådsherrar, utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av dem av de våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Då sa han till dem: så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt: stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnade deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. De sa det till varandra: brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss? De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa det: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade det vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sade till dem: frid vare med er. Tack Herre för den frid som du vill komma med in i våra liv den här påskdagen 2024. Vi tackar dig Herre för att du är uppståndelsen och livet och att du är här mitt ibland oss. Tack för ditt ord Herre. Tack för din närvaro. I Jesu namn. Amen. Det var en långt stycke men ni gjorde det bra. Ni följde med. Det finns så mycket att säga om Jesus och vad som hände den här påskhögtiden i Jerusalem. Men jag tänker på de här tre kvinnorna som var villiga och som gick tidigt till graven för att smörja Jesus. Det var Maria från Magdala som Jesus hade drivit ur 7 demoner ur. Hon hade blivit befriad. Hon hade fått ett nytt liv från Jesus. Och det var en Johanna som var hustru till en som hette Kusas. Jobbade som någon form av ekonomiansvarig för Herodes Antipas. Och sen var det en Maria till. Det är ju många Marior. Det var en som var mamma till Jakob och Johannes. Ni vet, Oskans söner. De här tre kvinnorna, de får möta det här underbara budskapet från änglarna. Att han är inte här, han är uppstånden. Det som händer är ju att de kommer tillbaks till lärjungarna. Och man kan ju tänka då att de här lärjungarna, Jesu lärjungar, wow. Men fantastiskt. Vad bra. Det är inte riktigt det som de möts av. Utan de möts av ett starkt, kompakt tvivel. De berättade allt för de 11. Men de tyckte deras ord var tomt prat. Och de trodde inte på dem. En annan översättning för att förstå vad det är de trodde. De säger att det lät som rena galenskapen. Det var hysteriskt nonsens. Kan ni tänka er det? De 11 lärjungarna följt med Jesus 3,5 år. Sett han väcka upp Lazarus ur graven. Sett han förvandla vatten till vin, göra alla mirakler. De säger till de här tre kvinnorna, det här är rena galenskapen att han skulle vara uppstånden. Det är hysteriskt nonsens. Alltså, de fantastiska apostlarna, de kunde inte tro på uppståndelsen. Så då är min fråga till oss här idag. Behöver vi verkligen tro på uppståndelsen? Behöver vi tro att Jesus uppstod? Är det viktigt att tro på det? Jag menar, de 11 lärjungarna, de kunde inte tro. Behöver vi tro? Vi går till Romarbrevet kapitel 10, vers 9-10. Där står det så här. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Så aposteln Paulus, han summerar, för att få ta emot frälsningen så handlar det om hjärtats tro. Att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Det är inte alltid lätt att tro. Det är inte alltid lätt. Och det ser vi i de här berättelserna om påsken. Jesus kom ju in bland lärjungarna och så sa han, frid vare med er. Är någon som kommer ihåg vem som inte var där då? Thomas, det var Thomas. Han var inte, vad var egentligen Thomas någonstans? Vi har ju ingen aning om det. Men Thomas, han var inte där. Och sen när Jesus har övertygat de här 11. Jo, men jag är uppstånden, det är ju jag. Titta på mig, jag är här. Då säger de det till Thomas. Thomas, han är uppstånden. Han lever. Nej. Säger Thomas. Nej, det är inte möjligt. Det är inte möjligt. Thomas hade ju varit med Jesus i cirka 3 år, han med. Nej, jag tror inte han har uppstått. Ja, men kom igen Thomas, nu får du skärpa dig. Vi är ju 11. Alla 11 har sett honom. Och du vägrar. Nej, vägrar tro. Bara om jag får peta ner i hålen, trycka ner så här och känna av spikhålen. Bara jag får borra lite så här och känna att det är så. Och få ta handen och trycka in där de satte spjutet. Och trycka in och känna det. För att det gick ju sönder förmodligen ganska mycket här. Ett stort spjut sattes in. Om jag får känna där att benen har gått sönder och jag får känna att det är riktigt hål, då kan jag tro. Det är okej för mig. Och nu är det ju så att Jesus, han har omsorg om oss tvivlare. För nästa gång när Jesus kom, vad gjorde Thomas då? Jo, då lät Jesus honom sticka handen i sidan. Och förmodligen så kändes det fortfarande hålet här på något sätt. Och han fick stoppa fingret i spikhålen. Det verkar som att, det står ju plural, det verkar som att Thomas undersökte spikhålen. Hålen var ju här, för hade de varit i händerna, då hade Jesus ramlat ner. Så de satte dem här. Så han gjorde det i hålen. Och förmodligen då testar han även hålen i benen. Och då faller Thomas ner och han säger, min Herre och min Gud. Jesus, Thomas bekänner Jesus som Gud, Adonai, han är Gud. Han är inte en profet, mäktig i ord och gärning. Han faller ner och säger, du är Gud. Och det är det som är det stora. Att få inse och förstå vem Jesus är. Han är Herre och han är Gud. Men Jesus säger, salig är du Thomas, men salig är den. Välsignad är den som tror fast han inte ser. Jag skulle vilja ge dig tre goda skäl till att tro att det finns, att Jesus är uppstånden. Jag skulle ge dig tre skäl, du som är här idag. Jag står här som en advokat till att peka på tre skäl till att du verkligen ska tro att Jesus är uppstånden från de döda. Vittnesbörden från de som har fått sitt liv förvandlat av Jesus Kristus. Och den här punkten, då skulle vi kunna vända oss runt. Och så skulle vi kunna sitta en stund så här i små grupper. Och så skulle du kunna få berätta vad Jesus har gjort i ditt liv. Och här är den första av skälen till varför vi kan lita och tro och veta att Jesus verkligen är uppstånden. På grund av det han har gjort i ditt och mitt liv. För några år sedan bodde jag och Linnea. Och jag vet inte hur många barn som hade kommit, men det var nog två tror jag. Vi bodde i Katrineholm i ett litet hus. Och vi hade en man hos oss som hette Hasse. Han satt vid vårt lilla köksbord i det här kalla, ruggiga huset. Och källaren, man kunde gå ner till en källare. Men det märkliga i den där källaren var att man kunde inte gå raklång. Man fick gå så här. Men i alla fall, det var en mysig plats. Där satt Hasse. Och Hasse, han hade en speciell berättelse. Hasse, han började berätta om sitt liv. Jag har aldrig träffat Hasse innan. Han var där för att dela sitt vittnesbörd på en utåtriktad satsning vi skulle ha som församling. Mitt på torget där så skulle han berätta sin historia. En lång historia. Men han började berätta för mig och Linnea där vid köksbordet. Och så sitter han med någon form av kavaj och så tar han upp en tjock lunta med papper så här. Och så säger han, han hade en speciell stil, Hasse. Han liksom rörde på kroppen på ett speciellt sätt så här. Kommer aldrig glömma det här. Titta här, säger han. Titta här. Här kan du läsa. Här skriver läkaren vad som har hänt. Jag hade hepatit A, Hans, hepatit A, hepatit B, hepatit C och positiv på HIV och AIDS som har blivit AIDS. Hans är 100% frisk från alla dessa blodsjukdomar. Och patienten hävdar att han har blivit frisk efter förbön. Hans levde ett tufft liv i Stockholm. Ett väldigt, väldigt tufft liv. Hemlös och hans liv var extremt mörkt. Och så får han möta Jesus Kristus. Han beskriver hur han lämnar sin synd till Jesus. Han beskriver att han har gjort så mycket synd. Han har också blivit utsatt för mycket mörker. Men hur Jesus befriade honom, helade hans lilla hjärta som varit med om så fruktansvärda saker. Och slutligen blev han även 100% fri. Och ni som har lite kunskap om... jag har inte speciellt mycket kunskap om sjukdomar och sånt. Men det här är totalt obotliga blodsjukdomar. Man kan bara behandla affekterna. Och jag vet, speciellt av AIDS och HIV. Men även hepatit. Han sitter där som ett levande mirakel för vad Jesus kan göra. Du kan själv hitta hans berättelse på Karlavagnen. Där han berättar. Karlavagnen är ett radioprogram. Så Jesus han är uppstånden och det, vi kan se det i människors förvandlade liv. Det här är så underbart. Paulus beskriver det här nya livet i Romarbrevet kapitel 6 och vers 3-9. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Paulus beskriver det nya livet som finns för oss att få på grund av att vi genom tron har dött med Jesus. Och så får vår gamla skapelse, vårt gamla liv, får liksom dö bort med Jesus på korset. Har vi nu dött med Kristus ska vi också leva med honom. Vi ska leva med Jesus. Så det här livet som Jesus vill ge oss är ett nytt liv. Vi får leva ett nytt liv med Jesus. Och det finns en möjlighet att få se det. Förra söndagen hade vi Björn Lenberg här. En väldigt, väldigt härlig man. Som vittnade om hur han hade fått sitt liv förvandlat. Hur han också hade fått se så många människor förvandlas av Jesu kärlek och kraft. Bland annat så berättade han om hur han mötte en man som hade varit död. Men de här bedjarna, hans vänner, en pastor i Sydkorea var det här. De vägrade ge upp, så de bad och bad. Och så, ni som var här, ni kommer ihåg hur han berättade om hur den här pastorn mitt i kyrkan uppstår ur kistan. Wow! Ganska fantastiskt. Men Jesus han är densamme. Och den här pastorn hade varit död i 3 dagar. Och nu mötte Björn honom. Och han berättade ju sådär, frågade. Björn frågade den här pastorn. Och hur var det att vara död? Ja, och så berättade han lite om att jo, men jag såg ett ljus och jag kom till en sån härlighet. Och jag ville inte tillbaka. Men så står de ropade mitt namn. Kom tillbaka. Och då till slut fick jag komma tillbaka. Efteråt, efter den här gudstjänsten så har jag reflekterat lite. Tänk bara på hur en hjärna mår efter att vara död i 3 dagar. Det är inte så mycket med den hjärnan som inte har fått syre på 3 dagar. Tänk på Jesus, att han idag kan förvandla människoliv. Så det här är mitt första orsak till varför vi ska tro på uppståndelsen. Sen säger Jesus något mer. När han går tillsammans med de här Emmausvandrarna som var besvikna, uppgivna och bedrövade, så går Jesus här. Jag skulle vilja sätta den. Han går jämte dem. Och så frågar han, vad är det ni går och pratar om? Liksom. Ja, men har inte du förstått? Är du den enda här som har besökt Jerusalem under påsken? Och vet inte om vad som har hänt? Och då säger de, men vi hade hoppats att han skulle vara den som skulle frälsa Israel. De var riktigt, riktigt besvikna. Men vad gör Jesus då? Då tar han fram, kanske inte Svenska folkbibeln 2015, men han tar i alla fram. Han berättar ur Gamla testamentet. Om profeterna, vad alla skrifterna säger om honom. Jag kan tänka mig då att han tar Jona. ni vet, grabbar. Eller om det var en tjej. Det var, ena var Kleopas. Vi vet inte vem den andra var. Det kan vara Kleopas fru, säger en del. Men det har vi ingen aning om. Så säger han, hörni, tänk på Jona. Jona, du vet. Han var ju nere i fiskens buk i 3 dagar. Kommer ni inte ihåg? Den profeten Jona. Att det här är en bild över människosonen. Att han skulle vara död och så på 3:e dagen komma till liv. Hur Jona gav sitt liv för att hela båten skulle bli räddad. Ni vet, han hoppade och sa, kasta i mig, det är mitt fel. Han tog all skuld, Jona. På samma sätt tog människosonen all skuld. Gav sitt liv så att människor skulle, vi skulle bli räddade. Sen börjar Jesus förmodligen berätta för de här Emmausvandrarna. Profeten Jesaja, har ni glömt bort vad han sa? Den lidande tjänaren i kapitel 53. Det fanns ju ingen kapitel 53 då. De kommer någon gång. Det var några munkar som satte till de här kapitlerna och det. Men det står i alla fall nu idag, kapitel 53. Hur Jesus, han började förmodligen att berätta. Ni vet, han var genomborrad för våra överträdelses skull. Så började han berätta, Jesaja, kommer ni inte ihåg vad Jesaja skriver? Ni har ju läst Jesaja hur många gånger som helst. Och så säger de, ja, då märker du, börjar det brinna här i de här lärjungarnas hjärtan. Och sen säger han förmodligen så här, Abraham, har ni glömt bort Abraham? Abraham hade ju en älskad son som hette Isak. Kom igen nu, kommer ni ihåg Abraham och Isak? Ja, just det. Jo, men kommer ni inte ihåg att Abraham skulle offra Isak på ett berg som hette Moria? Och vet ni vad Moria berg? Det ligger precis här vid Jerusalem. Vid den här kullen där de spikar upp 3 personer och en av dem i mitten blev korsfäst där. Moria berg var samma plats där Abraham skulle offra sin son. Men Gud stoppade honom. Men det var en bild över hur en älskande pappa, Abraham, älskade sin son Isak. Så mycket, men han var ändå villig att ge sin son som ett skuldoffer på Moriaberg. På samma sätt var fadern villig att ge sin egen son för oss, för dig och mig. Och det här berättade Jesus för Emmausvandrarna. Och då började det brinna i deras hjärtan. Så det här är min andra goda skäl till att tro på uppståndelsen. Orden från Jesus, orden, de profetiska orden. Vad står det i Bibeln? Min vän, ta tid för Guds ord. Det finns en bibelläsningsplan här nere. Ta den med dig hem om du inte läser lite ur Bibeln varje dag. I ordet så växer våran tro och vi får en möjlighet att kunna tro på uppståndelsen. Jag ska inte hålla på hur länge som helst om ni tänker det. Men en tredje sak. Ett tredje skäl för att vi kan tro på uppståndelsen. Det står så här i Matteus 18 och 20. Att det 2 eller 3 är samlade så är jag mitt ibland dem. Och vad var det som hände när Jesus kom och delade brödet med lärjungarna? Då öppnades ögonen. Och de förstod att det var Jesus. Och min tanke det är så här. Att i församlingsgemenskapen så kan vi få se Jesus. Så kan vi se den uppståndne. Nu är vi ju svenskar. Och vi klarar oss ju väldigt bra själva. Men jag tror, vill du se den uppståndne? Vill du uppleva den uppståndne? Så är det i den här gemenskapen med andra troende. För där, när vi delar brödet, när vi delar gemenskapen med Jesus Kristus, så kan du få öppnade ögon och se den uppståndne om och om igen. Bibeln säger att tillsammans så ska vi lära känna höjden, längden, bredden och djupet av Guds kärlek. Så mitt tredje skäl till att tro på uppståndelsen där i församlingsgemenskapen så kan du få möta Jesus om och om igen. Det här var mina tre goda skäl för att tro på uppståndelsen. Förvandlade liv. Vi ser och förstår i ordet att han är uppstånden. Och vi kan med våra hjärtan tro. Och det tredje, vi möter Herren när vi är tillsammans i församlingsgemenskapen. Mitt allra sista, jag vet att jag har hållit på en stund. Det är från Efesierbrevet 1:18. Då säger Paulus så här: jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans välja kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Samma makt, samma kraft som väckte upp Jesus från de döda verkar i våra liv. I den som tror. På något sätt är det som att Jesus har sänt ut oss. Han har sänt ut församlingen till den här världen. Med sitt ord och med sin uppståndelsekraft. För det står nämligen så att hans makt är verksam i oss som tror. Så var inte rädd att dela evangeliet. Eller ställ den farliga frågan: får jag be för dig? Vad som helst kan hända. För uppståndelsekraften från Jesus verkar i ditt liv. Ibland kanske man inte tror det, eller väldigt ofta glömmer man bort det. Men tror du på Jesus, att han är uppstånden, så verkar hans uppståndelsekraft i ditt liv. Och den får vi förmedla till människor som sitter i nöd, i mörker och som behöver uppleva Herren. Så var frimodig och dela med dig av kärleken från Jesus vidare. Så vi ska bara be en kort bön tillsammans. Och så ska vi få fira nattvard sen. Och möjlighet kommer finnas till dig som vill ha förbön. Efter nattvarden och så. Komma fram och så. Men vi ber tillsammans. Tack Herre för ditt ord Herre. Och vi tackar dig Herre att vi får ta emot Herre ditt tilltal Herre i våra hjärtan den här stunden. Tack Herre att du verkar. Att vi kan få överlåta våra hjärtan till dig. Tack käre Jesus att du är här mitt ibland oss.